Ja visst, du lyssnar på Sinnessjukt, en podd av och med mig, den stroppiga stockholmaren Christian Dahlström. Idag ska du få den hett efterlängtade tredje delen av min intervju med geniet Amir Sariaslan. I det här avsnittet pratar vi om att ärftligheten för hur vi människor är och beter oss är större än man tidigare trott. Jag frågar Amir hur mycket han tror att uppfostran kan påverka våra barn. Och han får även berätta mer om unika miljöfaktorer och vilka av dem som ökar risken för psykisk sjukdom. Dessutom pratar vi om vikten av statistisk styrka och varför många forskningsfynd inte är tillförlitliga. Där han förklarar varför den uppmärksammade studien om epiduralbedövning och autism inte är just tillförlitlig. Vi pratar även om problemet med kandidatgener och en massa annat. Det här är den näst sista delen och den sista delen för er som inte är patroner. I den sista Patreon-exklusiva och extra långa delen pratar vi om det problematiska med att genetiska studier i regel bara har undersökt vissa populationer såsom vita amerikaner och europeer. Jag frågar om genetik verkligen alltid är huvudfaktorn vid psykisk sjukdom som Kevin Mitchell hävdar i sin bok. Och huruvida psykiska sjukdomar är mer ärftliga än vanliga kroppssjukdomar. Vi pratar även om att medfödda egenskaper har en tendens att förstärkas genom livet. Amir förklarar varför epigenetik är väldigt överskattat och misstolkat. Plus att Amir får berätta vilka positiva förändringar för patienter han tror att genetiken kan komma att ge. Sist men inte minst får ni förstås även svar på alla era lyssnarfrågor som den här gången handlade om hur mycket av våra känslor och åsikter vi har ärvt, om politisk livsåskådning och genetik, om risker och etiska problem med genetikforskning, om varför beteendegenetiken får så lite genomslag i medierna och den kontroversiella lyssnarfrågan om vilken ståndpunkt Amir tror är sann, som inte är opportun och som de flesta i hans skrå inte håller med om offentligt. Det vore verkligen oklokt, för att inte säga befängt, att missa det avsnittet. Så om du inte är Patreon-medlem än så är det dags nu. Patreon.com/sinnessjukt är det som gäller. Och för de av er som hittills avstått att bli Patreon-medlemmar av det ynkliga och karaktärslösa skälet att ni är Spotify-jon som bara lyssnar på poddar på Spotify. För er har jag goda nyheter. Numera kan man lägga till Patreon-poddar även där. Jag har uppdaterat instruktioner på Patreon där jag förklarar hur man gör för att koppla ihop Patreon och Spotify. Det är förstås busenkelt, så nu har du verkligen slut på ursäkter. Inlägget där jag förklarar hur du gör det, så de länkat i avsnittsbeskrivningen. Med det passivt aggressiva säljmeddelandet ur vägen har det blivit dags att återvända till psykiatriska institutionen på universitetet i Oxford, belägen på mentalsjukhuset Warnford Hospitals sjukhusområde, där vi träffar geniet Amir Sariaslan från den 8 maj i år. Varsågoda. En av de viktigaste slutsatserna inom modern beteendegenetisk forskning verkar ju vara att ärftligheten för hur vi är och beter oss ofta är väldigt hög, och högre än man trott innan. Och då tänker jag inte bara på det vi har varit inne på mycket nu med psykiatriska diagnoser, så där, utan även bara liksom, hur vi är som människor i största allmänhet. Och som sagt, du har ju rekommenderat Kevin Mitchells bok Innate till mig, och där skriver han så här, blir ett lite längre citat här, ni får stå ut med det. Resultat från sådana studier bekräftar ärftligheten för psykologiska karaktärsdrag och visar också att de inte orsakas av särskilda aspekter av just tvillingstudier. Dessa fynd gäller alla typer av karaktärsdrag, samvetsgrannhet, extraversion, impulsivitet, aggressivitet, värme och så vidare, såväl som intelligens, minne, språkförmåga, motorik, balans, psykologiska intressen, sexuell läggning, sömnmönster, musikalitet, aptit, sociala attityder, till och med hur religiösa människor är. Det gäller beteenden som rökning, problematiskt drickande, asocialt beteende, beteende, utbildningsnivå, otrohet och sannolikhet för skilsmässa. Och det är sant för alla typer av psykiatriska störningar, ångest, drogmissbruk, till och med självmordsbeteende. För alla dessa egenskaper eller beteende är genetik en betydande orsak till variation i befolkningen. Som sagt, man ärver ju inte allt rakt av sina föräldrar, men ärftligheten verkar ändå förklara väldigt mycket av varför vi är som vi är, eller?
jag vet inte om jag skulle gå så långt som han gör. Beteendegenetikens första lag är ju att alla beteenden är ärftliga i någon grad. Sen i någon grad är ju väldigt skiftande. Vissa karaktärsdrag och annat har ju väldigt låg ärftlighet. Alltså han tog upp så här vissa exempel där, alltså att skilja sig. Jag tror att Ken Kendler och några genomförde en studie på det, och ärftligheten för det i Sverige var ju 13%. Jag vet inte om jag skulle säga att det är den mest starkaste faktorn, eller vad man vill kalla det. Jag skulle tycka att
men 30% är det, bara så att jag hänger med. Det är 13, men det är ändå mer än om det hade varit helt slumpmässigt, eller tänker jag rätt då?
Ja, fast det är inte så här jättestarkt.
Nej, så det skulle kunna förklaras av slump och annat.
Ja, men det gör ju, alltså allt det här kommer ju förklaras delvis av slump också. Men alltså jämfört med mycket annat så är det. Så, men alltså, det där, alltså för några år sedan så kom det ut en systematisk översiktsartikel om metaanalys. Där man tittade på samtliga tvillingstudier som hade publicerats de senaste 50 åren. Och det var ju över 14 miljoner liksom delvis överlappande tvillingpar, och man hade tittat på tusentals olika utfall och liksom gjort det väldigt snyggt, och de skapade en hemsida där alla resultat fanns, så man kunde gå in och leta efter det man var intresserad av och kunde se. Och sen så hade man kommit fram till att och så hade de räknat ut ärftligheten för allting tillsammans, och så kom man fram till att det var 49%. Och då var så här, arv och miljö är lika viktiga, så jag brukar ta upp det här som exempel, att men det är som att vara hungrig, gå in på ICA och fråga vad medelpriset för alla varor är. Det är liksom
inte särskilt meningsfullt.
Nej, exakt. Det beror på helt vad du är intresserad av. För vi har ju en del utfall som har en väldigt hög ärftlighet, och så har vi andra utfall som uppenbarligen skilsmässa som har en låg ärftlighet. Och vad vi är intresserade av kommer ju styra liksom vad svaret blir på frågan. Sen så är en annan intressant aspekt av det där är ju liksom att många av de här beteenden och annat som är i hög grad ärftliga, de har en betydligt högre ärftlighetsgrad än många somatiska sjukdomar som folk tror är mer ärftliga. Till exempel cancerformer. Alltså om du sätter ihop alla cancertyper och tittar på de här nordiska tvillingkonsortiestudierna, så hamnar ju liksom allting på runt 30%. Det är ju inte så pass högt. Sen så finns det ju variation mellan specifika cancertyper och annat, såklart. Så att det är också viktigt att tänka på liksom de här svepande generaliseringarna är inte så jätteintressanta, alltså det finns en variation även där, och så här,
men det går väl ändå lite grann emot vad gemene man tror, skulle jag gissa, alltså att även om det finns variation här mellan vissa drag verkar kanske inte så ärftliga och andra verkar i väldigt hög utsträckning ärftliga. Det känns ändå som att folk inte riktigt har tagit in att det trots allt är så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, det är också som jag är inne på lite i början av intervjun, att media har inte uppmärksammat den här forskningen särskilt mycket. Och därför så fokuserar de ju på ett fynd, alltså ärftligheten för våldsbrottslighet, som är väldigt etablerat inom forskningen, men som för media och andra var helt revolutionerande, för att de hade aldrig hört talas om det. Mm. Det var för att det inte var några som presenterade det där.
Mm.
Så att ja, det är klart att folk inte känner till det, för ja, då måste de väl vara intresserade av forskningsfältet för att kunna känna till det i princip, för att media rapporterar ju väldigt sällan om de här resultaten.
Mm. Men även om hans poäng i boken är att väldigt mycket av vilka vi är just medfött, så poängterar han ju flera gånger att det faktum att uppfostran inte verkar ha inflytande på våra barns personlighet, så att säga, det ska inte ses som att föräldrar inte påverkar barnens beteende alls. Han skriver så här: vi formar kanske inte våra barns personligheter, men vi påverkar verkligen hur de anpassar sig till världen. På vilka sätt tror du att föräldrar kan hjälpa sina barn att anpassa sig till världen? Vad kan man liksom påverka?
Ja, det där är ju en intressant fråga. Som, ja, det är liksom en aktiv forskningsfråga just nu. Generellt sett så, jag menar, frågan är ju, det blir lite märkligt om man bara ska göra någonting med sina barn för att förändra dem i vuxenlivet. Ja, men till exempel det här med alltså läsning för barnen, liksom att man sitter och ja, innan de ska lägga sig och läser för dem. Det är väldigt många pedagoger och andra som framhåller att det är det mest viktiga man kan göra, och fokusera på att fäder ska börja göra det och så vidare. Det finns en hel del forskning som ifrågasätter huruvida det har en kausal effekt på barnens läsförståelse och andra ordförståelse senare i livet. Men gör man det enbart för att barnen ska lära sig saker av det, eller vill man inte ha liksom den här mysiga stunden med sitt barn och liksom etablera den här starka kontakten med sitt barn? Det är väl kanske det som är mer intressanta än att ja, men barnets personlighet eller läsförståelse ökar med 0,2% eller någonting sånt senare i livet. Så att det måste man också ha i åtanke. Alltså man kan inte sitta och räkna ut sånt där i numeriska termer alltid. Så att relationen är enligt mig i alla fall det viktigaste som man har. Sen så visar ju forskningen att alltså barnen blir ju ganska lika sina föräldrar. Men för att de i hög utsträckning för att de delar genetik med varandra. Men även ganska mycket individspecifika miljöfaktorer, men även slump genom livet formar hur de blir senare. Och för vissa utfall så spelar även delade miljöfaktorer roll och sådär. Men det är något som man får undersöka.
Mm. Om vi återgår till det här med icke-delade eller unika miljöfaktorer, som är den tredje kategorin kan man väl säga inom genetisk forskning. Så den etiketten är lite missvisande, eftersom det inte nödvändigtvis innebär att det är miljöfaktorer i den bemärkelsen som de flesta gissar uppfattar det begreppet. Alltså att hur vi påverkas av vår omgivning, utan det kan vara helt andra saker också. Intressant. Mm. Vad kan det vara? Du har varit inne på det lite grann tidigare med kanske slump och mätfel och sånt där. Är det den typen av saker det kan vara?
Ja, alltså som sagt, egentligen så är det liksom allt som skiljer tvillingarna åt i deras miljöexponering och som är relaterat till deras skillnader i utfall senare i livet, beroende på vilket utfall man är intresserad av. Så att det kan ju delvis vara de här unika miljöfaktorerna, eller alltså de här individspecifika miljöfaktorerna, allt ifrån att man har olika kompisnätverk till att ena tvillingen till exempel har fått en hjärnskada och den andra inte har fått det, har varit utsatt för någonting, ja, alltså i min och en idrottsförening av något slag, och så vidare, och så vidare. Så det kan ju vara med. Och om de här är kausala, det måste man ju testa med andra typer av designer. Till exempel syskonjämförelsestudier och annat. Liksom. Så det är en bit. Och sen så finns det ju det här med mätfel blir ju väldigt viktigt. Och mätfel ponera att vi är intresserade av att mäta inkomst och göra en tvillingstudie på inkomst. Mm. Och ja, då har vi lite olika angreppssätt som vi skulle kunna tillämpa. Vi skulle kunna gå och ställa frågan till folk ute på stan. Eller tvillingar ute på stan, säger vi. Mm. Och då ställer vi frågan, okej, okay, men vad har du tjänat i genomsnitt de senaste 5 åren? Mm. Ja, och de allra flesta kommer inte ha någon aning om vad den siffran är. Om de ens vill berätta. Mm. Och det kommer bli fel oavsett. Det kommer vara enormt mycket mätfel. Mm. Som sagt. På motsvarande sätt, eller inte motsvarande, istället så kan vi ju gå till SCB om vi har samtycke och annat och begära att få ut vad de har.
Skatteverket tänker jag på. Ja.
Eller SCBs
aggregerad data.
Ja, exakt.
Mm, okay. Mm, mm, mm.
Men de hämtar ju såklart okay. data ifrån från Skatteverket. Mm, mm. Och där så har vi liksom information om deras inkomster och vi kan sitta och beräkna genomsnitt. Men det innehåller även det innehåller mätfel. Mm. För alla jobbar ju inte vitt.
Nej.
Vissa åker utomlands utan att rapportera det. Så att det finns mätfel även där. Men mätfelen betydligt mindre där än i det förra fallet.
Mm, mm, mm.
Och om vi hade genomfört de här analyserna då kanske vi hade hittat att 70% av variationen i inkomst beror på unika miljöinfluenser i det förra fallet. Mm. Medan alltså kanske är 10% i det andra fallet. Ja. Och då skulle det, alltså den här skillnaden förklaras ju av mätfelen. Mm. Men om man inte beaktar mätfel och inte har någon koll på det då kan man tro liksom, men det är bara individspecifika miljöfaktorer som förklarar den överväldigande delen av skillnaderna i inkomst.
Mm.
Så att det är sånt där är viktigt att ha i åtanke.
Mm. Men ni har inte gjort det lätt för er heller när jag döpt det till miljöfaktorer.
Nej. Kan... Alltså jag vet inte om du har sett, men alltså jag brukar i regel kritisera just det begreppet. Och jag är även kritisk till själva namnet på fältet, beteendegenetik. För att fokus blir ju då hela tiden på genetik och på beteenden. Vi tittar inte bara på beteenden. Mm. På allt möjligt.
Mm.
Men det beror på liksom historiken och massa annat. För att lika mycket som vi fokuserar på genetik så fokuserar vi på miljöfaktorer också. Mm. Så vi försöker se liksom skatta de relativa bidragen av arv och miljö och slump och mätfel.
Mm. Så när du säger att schizofreni till exempel är 60-80% ärftligt så förklaras 20-40% av unika miljöfaktorer. Om vi då utgår från att delade miljöfaktorer inte spelar någon roll. Och då kan en del av dem i sin tur bero på mätfel eller slump. Så att det skulle i teorin kunna vara ännu mer ärftligt än 60-80%, eller?
Men det som man kan ha i åtanke där är ju att man har genomfört väldigt många tvillingstudier och numera även som vi har gjort i olika designer familjebaserade studier som pekar i mer eller mindre samma riktning.
Mm.
Så att alltså någonstans där, så vi hamnar ju någonstans i mitten runt 70 i Sverige när vi tittar på totalpopulation och sådär.
Men jag tänker att till exempel om vi skulle kunna få ett mer precist begrepp alltså, eller är det inringa schizofreni mer tydligt eller liksom, då kanske det skulle kunna visa sig att kärnschizofrenin, den är kanske ännu mer ärftlig. Liksom.
Det jag kan säga är att vi i vår studie bland annat tittade på inkluderade de som hade minst 2 schizofrenidiagnoser vid olika tillfällen.
Mm.
Och det blev ingen större skillnad jämfört med om man bara hade minst 1. Så att,
nu får du förklara, minst 2 schizofrenidiagnoser.
Ja, exakt, så att de har blivit diagnostiserade vid 2 olika tillfällen. Så det är inte bara varit, att de har varit feldiagnostiserade vid 1 tillfälle.
Okej, utan det är olika läkare som har kommit till samma. Okej, då är jag med.
Så att man minimerar risken för falska positiva.
Ja, okej. Okej. Men du, det finns ju också gott om unika miljöfaktorer som kan förklara eller åtminstone öka risken för att psykiska sjukdomar bryter ut. Du har varit inne lite grann på det redan. Du har ju själv studerat det med hjälp av sådana inom individstudier. Vad kan det vara för saker till exempel?
Alltså vi, just de där är ju stressfyllda livshändelser. Så det var ju det som jag tittade på. Sen så, jag menar, alla de är inte unika. Jag menar, om någon förälder dör så delas det ju i, liksom, i familjen. Men vanligtvis så, om du har blivit viktimiserad eller om du har någon...
Alltså utsatt för våldsbrott eller något.
Exakt, utsatt för våldsbrott till den graden att du behöver uppsöka vård. Om du har alkohol eller får en alkohol- eller drogförgiftning. Om du får en traumatisk hjärnskada. Om du har ett självskadeepisod och annat. Det är, sådana faktorer leder till ökad våldsrisk inom gruppen med psykossjukdomar. Men även populationen i övrigt. Fast de absoluta riskerna är betydligt högre bland, de, bland patientgrupperna.
Men det kan också utlösa sjukdomar, va? Är det inte så? Alltså att om man
vi,
får
hjärnskador... vi har inte studerat...
Nej, men det, i andra forskning så är väl det att, att ungefär liknande... faktorer som...
Men, ja, alltså, problemet där är att det finns ganska mycket forskning där du tittar på korrelationer. Och det är klart att de korrelationerna finns. Alltså, de utgör ju det som jag var inne på, riskmarkörer. Sen huruvida det är riskfaktorer, alltså att det är kausala effekter, det är ju liksom frågor som vi håller på att utforska nu. Liksom. Så att där finns det. Men någonting som vi tittade på nyligen i Finland till exempel är ju fosterhemsplaceringar. Och där har vi liksom med olika typer av designer och annat sett att det verkar finnas ganska starka effekter av fosterhemsplaceringar. Och inte bara vilka fosterhemsplaceringar som helst, utan i synnerhet institutionsvård jämfört med familjehemsplaceringar. Och i synnerhet de barn som har multipla episoder av placeringar, eller multipla placeringar snarare. De har ökade risker för en mängd olika negativa livsutfall, inklusive specifika psykiatriska sjukdomar.
Det är ju väldigt intressant.
Ja.
Och ja, talar ju för att psykosocial stress av olika slag, eller i just i det här aspektet i fallet är det här, men det känns inte helt orimligt att det skulle kunna. Men en vidare fråga där, alltså de här unika miljöfaktorerna, utlöser de bara sjukdomarna eller kan de liksom orsaka dem på egen hand? Går det att svara på eller...
Vad menar du med utlösa och orsaka? Var det skulle skillnaden finnas där?
Ja, men alltså att liksom att de har ett genetiskt bagage som bara att sjukdomen kommer tidigare, eller kan det vara liksom att det ökar risken även för någon som kanske inte har det genetiska bagaget att få bli sjuk?
Menar du att sjukdomen skulle utlösas ändå fast senare?
Ja, jag tänker...
Alltså det är väldigt få studier som är med genetiskt informativa designer har tittat på just de frågorna. Som sagt, majoriteten av studierna kommer bara titta på enkla korrelationer och alla flesta av dem kommer ju titta på det som en tvärsnittsdata som man mäter samtidigt, både exponering och utfall. Och sen så har det kommit med registerdata och annat longitudinella analyser där man följer upp samma personer över tid och kan säga någonting om tidsaspekterna, liksom vad kommer före eller andra. Men även det är ju problematiskt, för du vet ju mycket väl att bara för att du får en diagnos för, låt säga, schizofreni så har det ju liksom föregått av en massa annat. Så det är ju inte liksom att du har varit helt frisk.
Nej.
Och sen boom, den här dagen när du blir diagnostiserad så har du varit sjuk. Och sen så, alltså det är en gradvis...
Även om det kanske kan upplevas så, för vissa så kan man ofta se tillbaka och säga att de har haft liksom huvudvärk och lite depressiva drag under längre tid och sånt här.
Men alltså, jag tycker det var bra ni, med din intervju med Åsa. Det var ju att hon tog upp det här med Kristina Dahlmans forskning, syskon till patienter. Till och med de som inte ens utvecklar eller får i alla fall diagnos för sjukdomen, de har ju betydande överrisker för en mängd olika negativa livsutfall och annat. Så att de skiljer sig åt ifrån det man kallar för normalbefolkningen. Så att, och det är därför man gör de här syskonjämförelsestudierna, för att de delar ju många av de här riskfaktorerna. Genetik, miljö och massa annat. Och det är därför de är bättre att använda som en kontrollgrupp i många fall. Så att ja, nu glömde jag på,
men det är svårt, svårt att skilja på det helt enkelt, att det är inte slumpmässigt vilka som råkar ut för negativa livshändelser heller.
Nej. Den här selektionen in i dem har vi pratat om. Så dels kan det komma passivt genom föräldrarna, men det kan komma aktivt också hos individen själv. Så att det är ju därför vi tillämpar de olika designerna, för att titta på olika triggerfaktorer till exempel. Men där så tittar vi just på väldigt korta tidsperioder, alltså en vecka efter. Och helst vill man ju gå ner ännu närmare i tid. Fast då måste man ju ha statistisk styrka för att kunna identifiera de effekterna. Och det har man ju inte, trots att de har hela Sveriges befolkning. Så att, för att det är ju inte, alltså om du tar något utfall som är ovanligt, alltså låt säga att 3-5% av Sveriges befolkning blir lagförda för ett våldsbrott genom livet, och du tittar på en veckovis period, då kommer det ju inte vara särskilt många, även om du har hela befolkningen,
nej.
Som hamnar liksom i de här veckovisa fönstren. Så att det är därför det blir svårt att titta på kortare tidsspann med registerdata.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Ja, men vi kan ju ta den frågan med en gång då, för att även om mycket av hur vi är påverkas av genetik och så finns det ändå skäl att vara försiktig när man läser om nya, eller kanske framförallt gamla forskningsfynd inom genetiken, just eftersom många studier har för lite power, som det kallas. Kan du förklara lite kort vad det är för någonting och varför det är så viktigt när det gäller just genetik? Det är väl viktigt alltid, men...
Ja, definitivt.
Men det finns en del varnande exempel inom genetiken, inte sant?
Ja, det finns överallt. Ja, men vi kan ta ett färskt exempel på statistisk styrka och varför det är jätteviktigt. För ett antal år sedan nu, 2020, så publicerade en amerikansk forskargrupp en studie i JAMA Pediatrics där de hade tittat på sambandet mellan epiduralbedövning under förlossningen och barnens senare risker att utveckla autism. Det här för folk som är som har koll på litteraturen och får koll på fältet, är det här helt vansinnigt. Det finns ingen biologisk plausibel förklaring. De författarna själva hänvisade till en djurstudie där de hade undersökt 11 apor, tror jag, som hade uppvisad med, i ett experiment, en experimentsituation hade uppvisat autismliknande beteenden. Vad det nu än innebär hos apor. Och sen så hade de testat en mängd olika utfall utan att kontrollera för antalet tester. Så att det var väldigt skakigt, så att säga. Men den studien då, som byggde på försäkringsdata i USA, där argumenterade författarna att själva bedövningen i sig var associerad med en 37% i riskökning för att barnen ska utveckla autism. Och sen så visst, man säger liksom att man inte tolkar det kausalt, men allt tydde på att de gjorde det. För att dels så justerar de för en mängd olika förväxlingsfaktorer eller confounders. Om man bara är intresserad av sambandet och inte den kausal tolkning, så behöver man inte göra det. De tittade på dose response samband. Alltså att de som fick bedövningar längre hade barn som hade ökade risker jämfört med de som hade fått det under kortare tid. De försökte förklara, de hade någon biologisk förklaringsmodell också för hur den här effekten skulle tolkas och så vidare. Så allt de gjorde var ju liksom i linje med att säga att det här var liksom
signalera kaosa. Precis, och massa mammor blev livrädda då, gissar jag.
Alltså det var det som var farhågan. Och sen så började ju många forskare, alltså dels var det ju många medicinska förbund i många olika länder som fördömde studien, som sa att det här kan inte tolkas kausalt. De hade inte ens justerat för huruvida föräldrarna hade autism eller inte. Så att, jag menar, på den nivån. Och sen så började många forskargrupper, de började titta på sambandet med registerdata med något som kallas för en inom mödradesign. Alltså att barn som delade samma moder, så alltså syskon, hel och halv, maternella halvsyskon. Där mamman hade i någon av förlossningarna hade fått bedövning och inte i någon annan. Och så jämförde man de syskonen med varandra, hur de hade de här riskerna. Och där så såg man liksom att det inte fanns något statistiskt signifikant samband. Men osäkerheten var ju hög. För att man kunde inte liksom med säkerhet pricka att det var liksom ett nollsamband. För alltså när de här fyra studierna som kom efter det med den här designen, när man tittar på dem, så var det liksom resultaten skulle kunna även vara i linje med en 20% riskökning. Och det här byggde ju på att de hade för få fall. För trots att du började, alltså vissa av dem hade ju ett material, ett grundmaterial på 600 000 eller 800 000 deltagare. Men de som är relevanta för den här analysen, det är syskon som har mödrar med olika exponeringar för epiduralbedövning och att de har olika utfall själva.
Och det blir urvalet mycket, mycket mindre.
Exakt. Så det vi gjorde med vår studie var att vi samlade ihop ett gäng från både från Norge, Sverige och Finland. Vi kom upp i ett material med 4,5 miljoner födslar. Men sen så när vi, så i slutanalyserna, när vi hade satt ihop alla de här och tittat på det vi kallar för diskordanta syskon, alltså syskon som har olika exponeringar och olika utfall, så var det ungefär lite strax över 20 000 av de här barnen som var relevanta för autism. Och ungefär en 60-70 tusen give or take för ADHD. Så vi tittade på ADHD för att vi hade bättre statistisk styrka. För att det är vanligare med ADHD. Så att där kunde vi få fler av de här fallen. Och se liksom, men verkar det stämma liksom. Och där så såg vi liksom, vi replikerade deras fynd, alltså nollsamband. Men i och med att vi hade så pass många deltagare, så kunde vi med säkerhet säga att om det finns en riskökning så uppgår den till maximalt 2-3%. Så det är försumbart i sammanhanget. Så att där så ser vi liksom vikten av att rekrytera så pass många som möjligt för att kunna förbättra precisionen. Alltså hur pass säkra vi kan vara på den effekten som vi eller det sambandet som vi har observerat. Och det är därför det är viktigt med statistisk styrka. För jag menar, om vi går in i en butik och du är intresserad av att köpa ett äpple. Och sen så säger vi, ja men medelvärdet för äpplen pris är liksom 20 kronor. Men det kan variera mellan 1 krona och 150 kronor. Då blir du osäker om du har med dig 30 kronor. Om du kan köpa den eller inte. Men om vi har samlat in data på massa prisuppgifter på äpplen liksom, och är betydligt mer säkra, då vet vi liksom mer om vad medelvärdet faktiskt ligger någonstans. Och där så kan vi få ner det till kanske 20 kronor, det skiftar mellan 19,50 och 20,50 eller någonting sånt. Så att det är där. Det är därför det är viktigt liksom, att kunna veta. Alltså, det är inte bara medelvärdet utan variansen eller spridningen runt medelvärdet som också är viktigt. Och de här sambanden, det är ju liksom medelvärden, men de har också en spridning runt om sig. Så, att,
ja. Så den där ursprungliga studien, det var dömd att liksom misslyckas, eller det var liksom inte vettigt att göra den, för de hade inte den tillräckliga statistiska styrkan för att säga någonting egentligen.
Nej, alltså de genomförde ju inte syskonjämförelser. De genomför, alltså de struntade ju helt. Okay. De gjorde en vanlig typ av analys som tittar på bara sambandet. Inte, de var inte så intresserade av att justera för familjära risker på ett rimligt sätt. Så att den hade ju styrka fast för den typen av analys. Inte för en ordentlig analys kan man säga.
Men som jag förstått det så är det liksom, det här har varit ett problem för, vad kallas det för, kandidatgener och så, som jag förstått att man liksom, men det finns otroligt mycket gener om man bara plockar ut, väljer bara 100 stycken olika och så har man inte ett stort underlag statistiskt så kommer en vissa av dem visa ett samband oavsett nästan. Det är bara av statistisk slump så kommer du hitta massa samband där som inte egentligen betyder någonting. Har jag förstått det rätt då?
Inte riktigt. Det stämmer att kandidatgenspåret är väldigt problematiskt och den bör vara helt dödsdömd. Dessvärre så finns det ju de som finansierar den typen av forskning. Och kandidatgenspåret är ju, har ju traditionellt sett varit, alltså vi ska förenkla det väldigt mycket. Säger vi, ja men vissa forskare som tänkte så här, okej, men den där genen gör någonting med serotonin, det måste vara liksom, alltså signalsubstanser i hjärnan.
Den är särskilt intressant och då testar vi den och sen tar vi den och den och den och den.
Exakt,
och sen,
så man väljer själv ut dem. Och sen så, för det är väldigt billigt att genomföra den typen av analyser kan man säga. Och då var det vissa som hittade samband, publicerade, det fanns enormt många som inte liksom hittade någonting men som inte publicerade de resultaten. Och det fanns en bild av att det var väldigt robusta samband så att säga, som man hade identifierat. Och sen så kom det en helt annan approach när det blev billigare att titta på flera markörer, alltså något som kallas för helgenom, vad heter det?
Genome-wide association study,
helgenomanalyser. Det är lite missvisande för det är inte hela genomen man tittar på, utan man, i de studierna så tittar man på ett urval av vanligt förekommande genvarianter. Alltså genvarianter som finns i minst 1% av befolkningen. Så man tittar på deras samband med ett givet utfall.
Men det är ändå mycket, mycket större tillförlitlighet.
Ja. Hundratusentals markörer som man tittar på. Och det som är intressant, alltså det är väldigt robust. För att du genomför alla de här testerna. Men du har liksom så pass rigorösa justeringar eller kontroller för att du tar hänsyn till att väldigt många tester genomförs. Så att du kan vara säker på att ett faktiskt samband att det rör sig om faktiska samband och inte slumpfaktorer som spelar in.
Och här förutom att tekniken har gått framåt har man väl också alltså, själva tekniken för att analysera genomet så är väl också att man kan samarbeta nu med alltså, mellan olika alltså, kallas det konglomerat, alltså att olika
konsortium,
olika universitet runt om i världen kan samla in så att man får ett större urval också. Så att,
ja,
så att det statistiska urvalet blir enormt mycket större på både höjden och bredden, om man ska säga.
Exakt. Det som hände var ju liksom att i begynnelsen så var det liksom små laboratorier som satt och genomförde sina studier och ja, jag var inne på liksom ett annat spår.
Men, sorry.
Nej. Kan jag få bara avsluta spåret?
Ja, kör.
Så det som hände sen var med kandidat igen spåret när de här helgenomanalyserna kom. Så började man titta på de här kandidatgenerna. Och så jämförde man dem, för det här har man gjort för depression, man har gjort för schizofreni. Så har man jämfört samband mellan dem och slumpmässigt utvalda andra genvarianter. Och man finner inte att de här kandidatgenerna förklarar riskerna bättre än slumpmässigt utvalda andra gener. Så liksom, de har varit helt döda. Ja. Det finns en Pat Sullivan och Matt Keller och några skrev en väldigt bra studie om det här i American Journal of Psychiatry. Där de visade på att kandidaterna alltså det är mer eller mindre dött lopp. Liksom. De var inte, det finns ingen anledning att fokusera på det här överhuvudtaget. Liksom. De ger inte några rimliga resultat liksom, i allmänhet.
Det finns väl en klassiker där som jag tror att jag tyvärr själv har skrivit om i en av mina böcker som heter Caspio Moffitt heter han väl i Nya Zeeland som det var väl en kandidat genom som drogs på ganska stort och som jag som sagt tyvärr har återreproducerat själv men som inte visar någonting egentligen stämmer det. För den dyker ju upp då och då. Så att,
den dyker upp. Alltså, och SVT ska ju göra de här dokumentärerna som fokuserar på Danidin-studien som den bygger på. Det är ungefär 1000 deltagare som är med där. Och 1000 deltagare är inte särskilt mycket att komma med när det handlar om genetiska risker. För att effekten av enskilda gener är så pass små att man behöver enorma material för att kunna identifiera dem. Det de gjorde, de fick en enorm artikel publicerad i Science 2006 där de tittar på en genmiljöinteraktion. En av de här kandidatgenerna och hur den interagerar med childhood neglect som det heter, alltså eller maltreatment.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och då hittar de ju liksom resultat i linje med hur många tror att det fungerar med genmiljöinteraktioner. Mm. Alltså att bara genvarianten i sig är inte tillräcklig, utan man måste ha miljön för att kunna utlösa den. Alltså. Mm. Och det är en väldigt vanlig liksom föreställning om saker. Problemet är att det finns väldigt lite evidens för i rigorösa studier för sådana där typer av tolkningar. Men alltså, en anledning till varför många gillar liksom den storyn är ju för att då kan man säga att miljön spelar jättestor roll. Och sådär. Och jag menar, det jag menar är, det behövs inte sägas på det sättet, för både vi vet från alla studier i princip att både arv och miljö spelar jättestor roll. Just den typen av mekanism kan man ju ifrågasätta. Generellt sett så är det väldigt svårt att hitta de här genmiljöinteraktionerna för att de tycks inte vara systematiska. För alltså när vi pratar om en interaktionseffekt så pratar jag om en det är ju liksom en statistisk konstrukt. Om jag säger en interaktion till dig så tänker du ja, men det är väl gener och miljö och de samverkar lite. Och det kallar vi för liksom genmiljösamspel. Det är någonting annat. Vad en interaktion är i det sammanhanget, det är ju liksom att miljön i sig skulle då förklara huruvida den här genen alltså skulle ha någon effekt på utfallet eller inte. Och just det har vi liksom ingen evidens för. Men det beror ju på att arkitekturen, den genetiska och dess samspel med miljön är så pass komplex att man inte kan fånga upp det i de här enklare linjära modellerna som de tillämpar. Så det jag säger är inte att men det finns ingen genmiljöinteraktion. Det är klart som fan att det finns en massa genmiljöinteraktioner. Alltså det är väldigt tydligt liksom från annan typ av litteratur. Men alltså, men de typerna av interaktioner är ju icke-systematiska. Och de behöver betydligt mer komplexa modeller för att kunna fångas upp på ett sätt som man inte har kunnat göra det hittills. Så att det finns flera tankar att ha i huvudet samtidigt. Och sen så kommer du till den här frågan som du ställde, just det, med konsortiumman. Det som hände var ju liksom att den här helgenom-approacherna började dyka upp, och priserna för att genotypa blod- och salivprover och annat, det sjönk ju väldigt snabbt. Så att det blev så här jättespännande, var en väldigt spännande tid. Många kunde göra de här typen av man kunde samla in de här typen av data och så vidare. Men till en början så var det ju liksom forskargrupper som satt på andra hörn i världen, oftast europeiska länder och USA, och de hade genotypat sina patienter och några kontrollpersoner, genomförde de här analyserna och de fann ingenting. Och alla bara, men det här är ju dödsdömt och sådär, och det kan man inte. Men då visste man ju att beteendegenetikens fjärde lag, alltså att de här effekterna av de här genvarianterna är väldigt små, man behöver utöka sampelstorlekarna. Och då i samband med det så etablerades PGC, Psychiatric Genomics Consortium. Där sist jag kollade så hade de över 900 forskare som var anslutna, alla samarbetar, de har arbetsgrupper för schizofreni, depression, ätstörningar, alla möjliga typer av och då samlar man in data, harmoniserar dem så långt det går, och har analytiker runt om i världen som bearbetar de här data. Och i takt med att det arbetet utvecklades, då börjar man se att det börjar komma genvarianter som var tillräckligt robusta för att klara av de här testerna som man gjorde. Och som du var inne på tidigare, just nu har vi över 300 vanligt förekommande genvarianter som är associerade med schizofreni till exempel.
Som förklarar väldigt lite, men ändå liksom tillräckligt statistiskt undersökt och liksom, de är legit liksom, men
ja, men tillsammans förklarar de mycket. Alltså enskilda genvarianter. Och sen så när man har identifierat dem, då kommer ju nästa steg. Då kommer ju biologerna in. Och säga okej, okay, men vad är det här för typ av gen? Mm. Vad har de för biologiska funktioner? Mm. Hur kan vi förstå den? På? Mm. Och sen så kommer ju den experimentdelen. Mm. Så här, okej, okay, vad händer om vi liksom slår på av de här generna i möss eller andra typer av djurstudier och annat? Och kan vi göra det på en större skala? Och förhoppningen sen är ju liksom att börja förstå de här varianterna. Och att det ska ligga till grund för utvecklandet av bättre läkemedel.
Att lyssna på Amir är ett av livets stora glädjeämnen, och om ni vill ha mer av Amir påminner jag om hans nyhetsbrev på Substack, som numera även finns på adressen arvmiljoslump.se. Jag länkar den i avsnittsbeskrivningen. Och du blir Patreon-medlem om du inte redan är det. Även det länkat i avsnittsbeskrivningen för din bekvämlighet. Gud förbjude att du skulle anstränga dig lite när jag har åkt hela vägen till Oxford med all min prestationsångest för att du ska få lyssna på den här briljanta forskaren. Okej, ta hand om varandra där ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!